Jag heter Ulrika Hansson. Jag ska läsa Patrioterna av Pascal Engman. Allt du måste göra är att säga åt dem att de är under attack. Anklaga pacifisterna för bristande patriotism och för att utsätta landet för fara. Det fungerar på samma sätt i alla länder. Hermann Göring under Nürnbergrättegångarna den 18 april 1946. Prolog. Hanna Löwenström satt vid skrivbordet i sin lägenhet i Hägerstensåsen och läste reaktionerna på den artikel hon skrivit i landets största morgontidning, Sveriges Allehanda. Den hade väckt stor uppmärksamhet. Twitter kokade. Hennes inkorg svämmade över av ilskna mejl. På Facebook var tonen råare. Folk hånade hennes utseende, skrev att hon var en fet kossa och undrade varför hon gillade att suga arabkuk. Hora, hoppas du blir våldtagen av ett gäng sandnegrer, skrev en Olof Jansson. Hon gick in på hans profil, tittade på hans bilder. Olof Jansson hade fru och två barn, en son och en dotter. Bodde i Bengtsfors, gillade veteranbilar, arbetade på ett lager. Hon bläddrade förbi bilder från en semester på Gran Canaria, från en grillfest, Olof framför en bil. Under bilderna hade släkt och vänner skrivit glada kommentarer. Olof Jansson var en helt vanlig man, med ett helt vanligt liv. Hanna begrep det inte. Varifrån kom allt hat? Hoten om hur hon skulle våldtas, bli munknullad så att hon inte kunde prata, få fittan uppskuren med kniv, bli strypt, påsatt i varje hål, tog aldrig slut. De mest kreativa manipulerade bilder på döda och nakna kvinnor och klippte in hennes ansikte på likens kroppar. Andra fotograferade sina kön framför hennes byline-bild eller framför andra bilder som de hittat på nätet. Egentligen hade hon slutat bry sig. Hon var inte särskilt rädd. Hoten var en del av hennes vardag sedan flera år tillbaka och en del av hennes jobb som kulturjournalist. Och Hanna visste att det gällde alla kvinnor som syntes i tidningar och på TV. Dagens artikel hade resulterat i 22 regelrätta dödshot. Hon placerade dem mekaniskt i mappen märkt polisanmäla. Det fanns inte mycket mer att göra åt saken. Hon gick ut i köket, hällde upp ett glas rött vin och smuttade på det. Hanna Löwenström saknade sin son Albin som var hos sin pappa den här veckan. På måndag skulle hon hämta honom på förskolan. Det var 4 dagar kvar. Fram till dess skulle hon se till att få ordning i lägenheten. Packa upp flyttlådorna. Måla det som skulle bli Albins rum. Sen flytten hade han sovit i hennes säng. I vardagsrummet började hennes iPhone tjuta. Signalen som sa att tvätten var klar. Hanna suckade, ställde ner vinglaset på skrivbordet och såg sig om efter det överfallslarm hon alltid bar med sig när hon vistades utanför lägenheten. Hon hittade det inte. Samtidigt orkade hon inte vara rädd. Hon ville inte låta hoten begränsa henne. Och tekniskt sett går jag faktiskt inte ut, utan håller mig i byggnaden, tänkte hon. Som vanligt kikade hon först genom titthålet innan hon klev ut i trapphuset. Det var tomt. Hon öppnade dörren och gick ner för trapporna, låste upp metalldörren som ledde ner till källaren och tryckte på strömbrytaren. Torktumlaren arbetade fortfarande. En minut kvar tills den var klar. När Hanna satte sig på en ranglig plaststol för att vänta ut tiden tyckte hon sig uppfatta att någon tryckte ner handtaget till dörren. Hon höll andan och försökte tränga bort torktumlarens maniska brummande. Ingenting. Förmodligen inbillade hon sig. Torktumlaren stannade. Luckan klickade till och öppnades. Hanna samlade ihop tvätten och fyllde den blå IKEA-kassen, rengjorde filtret och släckte ljuset efter sig. Hon tog ett djupt andetag när hon försiktigt öppnade dörren och tittade ut. Trapphuset var tomt. Hon skakade på huvudet åt sig själv. Gick de två trapporna upp till sin lägenhet. Samtidigt som hon stoppade nyckeln i låset till ytterdörren hörde hon att någon var på väg upp för trappan bakom henne. Hon vände sig om och såg en lång man med brunt hår, mörk ytterrock, jeans och svarta handskar. Han log och hälsade. Hanna hälsade tillbaka och öppnade dörren. När hon var på väg att stänga ryckte mannen tag i den. Hanna orkade inte hålla emot. Hon flydde in i lägenheten. Sökte febrilt efter överfallslarmet samtidigt som hon skrek på hjälp. Mannen stängde ytterdörren. Plötsligt stod han framför henne i vardagsrummet. Han satte handen för hennes mun och höll henne fast. Mannen knuffade henne framför sig mot väggen med vänsterhanden om hennes hals. Han gjorde en rörelse med högerhanden mot rockfickan. Men hon hann aldrig se kniven. Den trängde in i hennes mage, genom magmuskulaturen, in i levern. Han vred om den fram och tillbaka. Sen drog han den uppåt, genom buken. Hon försökte skrika, men det kom inget ljud, bara ett rosslande. När kniven träffade den undre delen av bröstbenet ryckte han loss den. Hanna föll ihop, landade på sidan, slog i bakhuvudet i fallet och blev liggande. Hon tryckte händerna mot magen, kände med fingrarna längs snittet. Några minuter senare var Hanna Löwenström död.